Hej allihopa. Alla förstår svenska hoppas jag. Annars har ni översättning i lurarna. Jag kanske kör lite svengelska någon gång om jag tycker att det behövs. Annars så tror jag att Natalie kommer göra ett superjobb att översätta bra till alla som har utrustningen. Ska vi be tillsammans innan vi läser Guds ord? Tack Herre att vi får samlas denna påskdag Herre och fira Jesus att du lever, att du är mitt ibland oss. Och vi får påminna oss om och tänka på allt det som du har gjort för oss för att vi ska kunna komma till dig, få lära känna dig, få möta dig och få leva ett liv tillsammans med dig. Vi ber för den här stunden när vi ska lyssna till ditt ord. Vi ber att du ska hjälpa oss att höra inte främst min röst utan det som du vill säga till oss. Be att du välsignar var och en som har kommit hit. I Jesu namn. Amen. Ja. Idag så vill jag lyfta fram det temat som är det allra mest centrala i den kristna tron. Och det som vi firar den här helgen som är påskhelgen. Och budskapet det handlar om korset, om Jesus som har kommit och som har gett sitt liv för oss, som har dött för oss. Men som inte blir kvar i graven utan som uppstod igen och lever idag. Och Paulus, aposteln Paulus, han skriver så här till församlingen i Korint. Budskapet om korset, det är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som räddas är det en Guds kraft. Budskapet om korset, det är en dårskap, det är galenskap. Det låter helt knäppt, helt konstigt för en massa människor i en kategori. Men för andra människor i en annan kategori så är det en Guds kraft. Det är något fantastiskt, det är det bästa som finns. Det här budskapet om korset. Och de här två kategorierna av människor, det är inte onda, omoraliska människor på den här sidan. Och så här borta har vi de goda, moraliska människorna. Det är inte den uppdelningen som Paulus gör. Det är inte heller de som har en väldigt stark disciplin. Som håller ordning på sin kost och som tränar väl. Och som dessutom lyckas vara andliga och liksom sköta den andliga disciplinen på ett bra sätt. Och så har vi alla de andra förlorarna som inte riktigt lyckas leva upp till en viss typ av krav eller en målbild. Det är inte så. Utan det är den uppdelningen som Paulus gör, det handlar om de som räddas, de som blir räddade av någon annan och de som går förlorade. Och som sagt, dårskap, en galenskap är det här för många. Den kände ateisten Richard Dawkins, han sa så här, att korset, it's vicious, sadomasochistic and repellent. Det är hemskt, det är liksom våldsamt, det är något frånstötande. Men för en del andra, och för mig själv inkluderad, så är det någonting fantastiskt. 1905 så var det en man som hette Frederick Wells som jobbade i en gruva. Han grävde och jobbade med sina hackor och spadar och vad det kan vara. Så plötsligt när han stod där och grävde så såg han att det var något som glimrade till i marken under jorden. Och han tänkte, vad är det här för någonting? De letade efter diamanter, men det här var så stort. Det kan ju inte vara en diamant. Men han tog undan den här jorden som låg på, borstade av det som han sen upptäckte var en diamant. Och det var det som sen fick namnet Afrikas stjärna, Star of Africa. Och som sen hamnade hos den brittiska makten och som drottningen sen har i sina kronjuveler. Det är en annan sak, en annan story. Men nu, den här diamanten, den var något som var någonting i hästväg, någonting mycket större och vackrare än man sett tidigare. Och jag vill säga att budskapet om korset, evangeliet, de goda nyheterna om Jesus som dör och som uppstår igen. Det är som en diamant. För när man ser på den så är det många sidor. Det är inte bara en sak som vi kan säga om det och så är vi klara med det. Utan det är en diamant som man tittar på den. Precis som man tittar på Afrikas stjärna så ser man en vinkel, ser man en typ av skönhet. Så tittar man på den från en annan vinkel, då ser man någonting annat. Och vi ska se på tre sådana sidor hos det här budskapet som är dyrbart som en diamant och ännu mycket mer än så. Och det här budskapet om Jesus som vi kallar för evangelium, för de goda nyheterna eller glädjebudskapet. Det börjar med Gud. Gud är evig, han har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Han till slut sen skapar världen, han skapar galaxerna, stjärnorna och allting. Det har sitt ursprung i Gud. Det är han som skapar allting och som står bakom livet. Han skapar sedan djur och växter och han skapar till slut människan som kronan på sitt verk. Och människan är skapad till Guds avbild för att vara lik Gud och för att reflektera Gud, vem man är. Och för att leva på det sätt som Gud har tänkt. Han som har skapat oss och vet vad som är bäst för oss. Men människan, vet vi, har valt att gå sin egen väg. Bort ifrån Gud, i strid mot sitt samvete. Man vill vara sin egen Gud, sin egen Herre. Man vill bestämma själv. Som ett litet barn har vi varit, många av oss, alla av oss skulle jag säga. Vi har gått bort ifrån Gud. Men Gud, han visste det här från början och han hade en lösning på detta. Och han sände därför sin egen son. Gud själv som kommer ner till oss i en människokropp. Och han lever på det sättet som Gud vill och förväntar sig. Han uppfyller alla de där kraven som finns över oss som mänsklighet och som vi aldrig kommer att kunna leva upp till. Oavsett hur mycket vi kämpar och tar i och försöker och svettas. Men Jesus, han klarar det. Han är svaret. Och han var oskyldig men dör som en brottsling på korset. Och han gör det för oss. Och nu så har han sänt oss som tillhör honom att berätta de här nyheterna. Att Jesus Kristus, han dog på korset för dig och för mig. Och han är inte längre kvar i graven utan han har uppstått och han lever idag. Och nu är det dags för dig att ge ett gensvar till honom. Och ge ditt liv tillbaka till honom. Han som har gett sitt liv för dig. Och har du inte gjort det idag så kan du få göra det den här dagen. Och har du gjort det för länge sedan, så kan du få göra det ännu en gång. Och det som är så underbart med evangelium, med de goda nyheterna, det är inte bara någonting som är för människorna där ute eller för de som vi bjuder in och som kommer hit som gäster, utan evangeliet, de goda nyheterna, det är goda nyheter för dig och mig. Du och jag behöver få höra och påminnas ännu en gång om vad Jesus har gjort för oss och vad han betyder för oss. Yes, nu ska vi se på några olika sidor av korset. Alldeles strax. Men innan vi gör det så vill jag fråga dig om du har en riktigt, riktigt god vän. Har du någon som känner dig och som vet allt om dig i stort sett? Och som ibland, därför, på grund av att han eller hon känner dig och vet allt om dig i stort sett och vill dig väl, ibland också säger saker som är lite obekväma. Har du någon sån i ditt liv som älskar dig och som vill dig väl och gör dig gott men som samtidigt också ibland vågar säga de där obekväma sakerna? Det är den typen av vänner vi behöver som vågar och störa oss ibland när vi går åt fel håll och åt fel väg. Och så är det med Gud. Gud är sån. Han vill oss väl, han älskar oss. Men ibland så behöver vi få höra saker och ting som är obekväma för oss men som kan få oss tillbaka på rätt väg. Och budskapet om korset är ett sånt budskap. Det är underbart, vi är glada för det, vi tackar Gud för det. Men det finns också en bakgrund till detta som vi inte får glömma bort och som är viktig att komma ihåg. Och det är för att Gud älskar oss. Strax innan julen 2006 så satt jag och min fru Rakel i ett rum i ett sjukhus i Örebro. Och jag hade varit sjuk en längre tid och vi hade inte riktigt lyckats lista ut vad det var för någonting. Och läkaren hade en massa olika teorier vad det kunde vara. Men till slut så trodde man att det var någon typ av lunginflammation som jag hade fått. Så vi satt där, jag och Rakel, och var ganska glada för att äntligen nu ska vi få hjälp och få en diagnos på problemet. Men så kom det in en ung läkare som satte sig på stolen mitt emot mig och som tittade in i mina ögon och sa någonting som jag aldrig hade väntat mig när jag var 27 år gammal. Han sa, du har fått cancer. Cancer, en dödlig sjukdom. Bara vi hör det här ordet så gör det någonting med oss. Och sen så sa han, men att om du tar medicinen, om du tar emot den hjälp som finns att få, så finns det goda chanser att du blir återställd. Och så är det med korset. Korset är en diagnos över det liv som vi lever utan Gud. Men det är också den lösningen som Gud har för oss. För att vi ska kunna få ställa till rätta det som har gått snett. För att vi ska kunna få börja om, få en ny start i livet. Det finns dåliga nyheter som är kopplade till detta. Men det finns goda nyheter framförallt. Det finns ett mörker som uppenbaras på korset. Men också en ljus. Det finns en vändpunkt som sker i våra liv när vi vågar se de här sakerna. Okej, första sidan. Vi tar nästa bild där. En av de sakerna som korset gör, som det här budskapet om Jesus, om hans död och uppståndelse, kan liksom betyda för oss och som vi behöver. För korset svarar på människans grundläggande behov på en massa olika områden. Men ett av dem är att genom korset, det som Jesus gör, så kan vi få bli tvättade rena. Vi kan få rening, eller cleansing som jag skrivit på engelska. Soulsångerskan Mary J. Blige, hon var ganska het i min ungdom. Jag vet inte om hon är down with the kids anymore. Men hon sa så här. I mean, I know my heart is not clean and your heart is not clean and none of our urban hearts are clean. Våra hjärtan är smutsiga. Och det finns många exempel på saker och ting som vi gör där vi känner att det smutsar ner vår själ. Kanske finns saker vi tittar på internet som vi vet att jag ska inte titta på det här. Och då smutsar det ner mitt hjärta. Eller vi bryter ett löfte som vi har gett till någon, till Gud eller till någon vän eller mamma eller pappa, vad det nu kan vara. Och så känner vi här att det känns inte bra. Jag känner mig smutsig. Eller det kan vara synd. Någonting som andra människor har gjort mot dig som gör att du känner dig smutsig. Och så tänker vi att vi försöker gå vidare. Vi lämnar det där som har hänt och så går vi vidare. Och så gör vi bättre nästa gång. Nu ska det bli bättre. Och så bara försöker man släta över det som har hänt. Men man känner sig fortfarande lika smutsig. Men det här är budskapet som vi firar och påminns om under påsken. Det är som 1 Johannes 1:7 säger, där aposteln Johannes skriver att Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Alla våra brott mot Gud, allt som vi gör som går i strid med det samvete som Gud har gett oss. Allt det kan vi få uppleva en rening i våra hjärtan genom Jesu blod. Och så står det så här att om vi säger att vi är utan synd så lurar vi bara oss själva och sanningen finns inte i oss. Men vi behöver vara ärliga och det var det jag menar lite grann, att vi får se bakgrunden till vad korset handlar om. Men Jesus kom, han var ren, han var oskyldig, helig, rättfärdig. Så valde han att ta på sig all smuts som du och jag har i våra liv. Allt som vi har gjort genom hela historien. Och allt som vi någonsin kommer att göra, det lades på Jesus Kristus när han hänger på korset. Och Jesus var oskyldig. Jesus hade inte begått någon synd, men han dog där som en brottsling istället för dig och mig. För att vi inte ska behöva ta straffet för vår synd. För Gud älskar oss. Och Gud vill att vi ska få uppleva att vår själ blir ren, att vi får liv av Gud igen. Jag kommer ihåg det så väl när jag var 13 år gammal. Jag hade saker på mitt samvete. Vad kan du ha gjort som är uppvuxen i frikyrkan när du var 13 år? Men vi behöver alla Guds nåd. Vi behöver alla Jesus Kristus och vi behöver alla få syndernas förlåtelse. Och jag kommer ihåg när jag fick säga mitt ja till Jesus. När någon hade predikat, berättat de goda nyheterna om Jesus för mig. Och jag responderade och sa, ja Jesus, jag behöver dig. Så somnade jag med ett rent hjärta. Jag visste att nu har Gud gjort någonting i mitt liv. Och genom blodet som Jesus låter rinna på korset så kan du få uppleva samma sak. Tänk att få somna gott på natten. Tänk att få ett rent samvete. Genom Jesus så är det möjligt. Du kan få uppleva det. Vad har du idag som bränner på ditt hjärta? Vad finns det som liksom stör och som oroar och som du påminns om? Gå till Jesus med det. Gå till korset med det. Så kan du få uppleva en ny start och en rening i evangeliet. Den andra sidan av Guds underbara sanningar som vi kan se i korset och som möter vårt behov, det är befrielse. Eller redemption på engelska. Det finns i korset. Bob Marley, den kända reggae-sången, han sjöng en av sina sånger, "No chains around my feet, but I'm not free." Kanske tänker så här, vi lever i Sverige. Vilka är vi? Är vi inte fria? Jag är inte slav under någon eller någonting. Men faktum är att vi alla människor har saker och ting som binder oss och som håller oss fångna på olika sätt. Jag kan själv känna, min telefon kan ju ibland vara som en slav under. Jag vill inte vara det, jag vill uppleva frihet. Någon annan kanske har Netflix som ett problem. Man kan liksom inte sluta. Och så visar de den där trailern och previewen för nästa avsnitt. Och som går igång av sig självt. Och jag kan liksom inte ta mig loss. Jag är fast. En del lever som fångar under andra människors förväntningar. Kanske någonting som din mamma eller pappa sa till dig när du var liten. Som fortfarande håller dig tillbaka och präglar dig på ett sätt som inte är bra för dig. Många människor lever som slavar eller fångna under fruktan. Man är rädd. Vi har ett krig i Europa. Vad ska hända? Man kan bli helt förlamad över allt som sker i världen. Över alla dåliga nyheter. När jag var liten så var jag otroligt rädd för att dö. Jag satt hemma vid middagsbordet och grät och grät och grät. Och min mamma som är här idag, hon frågade, vad är det för någonting, Jakob? Jag sa, jag vill inte dö. Jag kände att det var som kedjor som höll mig fast. Jag var så rädd för det. Men Jesus, han har kommit för att göra oss fria. Är ni med? Från vad det än är som binder oss eller håller oss tillbaka. Så här står det i första Petrus. Aposteln Petrus skriver i vers 1 och 18 sitt brev. Ni vet själva att det inte var något förgängligt som silver eller guld som ni köptes fria från det meningslösa liv som både ni och era förfäder levde. När det var med Kristus dyrbara blod, ett lamm utan fläck eller fel. Han var utsedd redan före världen skapades. Den här bilden av att bli fri handlar också om att bli fri genom att någon betalar ett pris. Redemption handlar om det. Att någon som var fast i ett slaveri blir fri. Bibelns världsbild formas mycket av den tiden som var då i antiken. När slaveriet var väldigt utbrett. Och där det fanns en slavmarknad. Och behövde man hjälp hemma så kunde man gå till en slavmarknad. Betala ett pris och så fick man en slav. Men om det ville sig väldigt väl så kom det någon rik, godhjärtad person som såg den här personen som satt i slaveriet och som betalade höga priset för att sätta den här personen fri. Det är vad Jesus gör för oss. Hans blod är priset som han betalar för våra liv för att vi ska få leva, inte bara med rena hjärtan utan också i frihet. I frihet. För han betalade priset. För att han älskar oss. Han vill att vi ska vara hans. Han vill att vi ska vara fria. Han vill oss väl från början till slut. För att han älskar oss med en evig kärlek. Och Jesus som var fri. Inte bunden av någonting. Från evighet. Väljer att begränsa sig i en människas kropp. Komma ner hit till oss. Leva under våra villkor. Och väljer att frivilligt ge sitt liv för oss på korset. De tar honom, soldaterna och de romerska och judiska ledarna tillsammans. Fängslar honom. Och spikar fast honom som en fånge. Han dör och läggs i graven omsluten av dödens bojor och kedjor. De sätter en stor sten utanför. Han är fången. Nu är han fast. Nu har vi honom. Men vi vet att det inte är så det slutar. Döden kunde inte hålla honom. Han gick in i fångenskap för att sätta dig och dig och dig och dig och mig fria. Han promenerar ut ur graven på påskdagens morgon. Det är goda nyheter. Jesus Kristus lever och han är här idag. Och han vill att vi ska få uppleva frihet. Frihet från ett meningslöst liv, står det. Tänk vad meningslöst det kan vara utan Gud. Det finns en gammal hit som var populär när jag var ung. Per Gessle har skrivit Gå och fiska, där man sjunger människor på rad i kö. Äta, jobba, sova, dö. Så många människor lever. Man har ingen mening, ingen riktning. Men Jesus han köper oss fria från det. Och friheten som Jesus erbjuder oss är inte total autonomi. Att, ja, men då lever jag själv för mitt eget och på mitt eget sätt. Utan genom att jag ger mig själv till Jesus och säger mitt ja till honom. Det är då jag blir fri. När jag lämnar över allt i hans goda händer. Där finns min verkliga frihet. För det är det som Gud har skapat dig och mig till. Okej, den tredje och sista sidan i den här diamanten som vi ska se på idag. Det finns hur många som helst vi kan prata om. Men vi begränsar oss i tre. Och den tredje är försoning. Och reconciliation. Genom korset finns det försoning. Next slide, please. Den här mannen, Martin Luther, känner en del av oss till. Han var en munk, han var religiös, han tjänade Gud med allt han hade, med all sin kraft. Men han upplevde inte friheten. Han upplevde inte att han fick en relation med Gud. Och han blev mer och mer irriterad och arg på Gud. Han skrev så här. I felt that I was a sinner before God with an extremely disturbed conscience. I did not love, yes, I hated the God, the righteous God who punishes sinner. I was angry with God. Han var arg med Gud. Och det fanns en konflikt mellan Gud och människa. Och sen senare fick han uppleva frihet, förlåtelse, nytt liv genom Jesus, genom det som Jesus har gjort på korset. Men det är faktiskt en beskrivning som stämmer överens väl med vad Bibeln säger. I Romarbrevet 5:8 skriver aposteln Paulus. Men Gud bevisade hur mycket han älskade oss. Alltså om du undrar och tvivlar över Guds kärlek till dig. Då har du ett bevis. För Gud har bevisat sin kärlek till oss. Hur då? Jo, genom att Kristus dog för oss. När då? När vi hade fått ordning på allting. När det gick bra. När vi hade ett starkt andligt track record. När vårt CV såg fint ut. Nej, inte då. För dit kommer vi aldrig själva. Men medan vi fortfarande var syndare. När vi fortfarande var i slaveri. Medan vi fortfarande var fångna. Då kommer Gud till oss. Han älskar oss. Och visade genom korset, genom Jesus dör för oss. Så står det, när vi nu har blivit rättfärdiga genom hans blod kan vi vara helt säkra på att han också ska rädda oss från vreden. Vi var Guds fiender, men blev försonade med honom genom hans sons död. Gud är inte indifferent eller likgiltig för vår synd, utan det är en konflikt som finns mellan dig och mig och Gud tills den dag vi kommer till korset. Och den ligger liksom i vägen. Många människor som upplever att de har svårt att få kontakt med Gud. Men man har inte låtit korset få göra sitt verk. Det finns fortfarande det här hindret mellan Gud och oss. Men Jesus har kommit för att ta bort fiendskapen. Jesus har kommit för att ta itu med synden som skiljer oss från Gud. Så att vi får kontakt med Gud igen. Jesus kliver in i konflikten. Han blir medlaren. Han blir den som gör att vi får uppleva försoning med Gud. Och det är bara genom Jesus Kristus. Och det är inte något teoretiskt bara, okej, nu har jag fått förlåtelse, nu har jag blivit försonad med Gud. Utan det som händer, det är att hindret tas bort. Varför då? För att vi ska få gemenskap med Gud. Om du har varit i konflikt med någon som du älskar, när man reder ut det och liksom ber varandra om förlåtelse. Man omvänder sig, ödmjukar sig inför den andra och säger förlåt. Så öppnas det en ny väg i relationen. Och så är det med Gud. Den dag du kommer till Gud genom Jesus så öppnas vägen för dig och du får en relation med Gud. John Piper, en pastor, han har sagt att God is the gospel. Alltså det är Gud själv som är evangeliet. Det är Gud själv som är de goda nyheterna. Inte bara något att vi ska få något som kallas för nåd. Eller att vi ska få något som kallas för förlåtelse. Eller som en vara vi får till oss. Utan vi får tillgång till Gud själv. Vi får komma nära Gud igen. Som heliga och rena. Inte för att vi är bra. Utan därför att Jesus har gjort allt för oss. Yes. Okej, vi ska gå mot avslutningen här. För en del är budskapet om korset det galenskap. Det är konstigt, det är märkligt. Man förstår det inte. Och för andra så är det en Guds kraft. Det är allt vi har, vårt största hopp. Varför har Gud gjort så här? Vi läste i början från första Korinthierbrevet, kapitel 1. Och lite senare i det kapitlet så skriver Paulus: det som har låg status och som världen ser ner på, det som inte är något, det utvalde Gud för att göra om intet det som anses vara något, för att ingen ska kunna skryta inför Gud. Som det står skrivet, den som vill skryta ska skryta över Herren. Varför har Gud gjort det så här? Jo, därför att han ska få all ära. The cross gives Jesus all the glory. Okay? Och det vi behöver göra, det är att ödmjuka oss. Erkänna. Överlämna oss till honom. Utan att ha någon mask på eller försöka dölja någonting. Utan bara komma till honom. Och jag själv, jag tror aldrig jag varit så medveten om mitt behov av korset. Som idag, när jag står här. Jesus och hans kors, det är mitt enda hopp. Den tomma graven, det är mitt enda hopp. Och det vill jag hålla fast vid. Och jag vill fråga därför, du som är här idag, oavsett om du har vandrat med Gud länge eller om du är här som en besökare, har kollat in det här lite grann. Hur är det med dig idag? Hur är det med ditt hjärta? Bandet, är ni redo att komma här? Ska vi alldeles strax avsluta. Vi kan ställa oss upp allihop. Om du klarar det, om du har hälsan och vill, så får du gärna stå upp. Jesus, han har gjort allt för att vi ska få uppleva renhet i våra hjärtan. Att vi ska få uppleva befrielse. Att vi ska få uppleva en upprättad relation med Gud igen. Jesus har gjort allt. Det är fullbordat. Du behöver inte lägga någonting till eller liksom försöka någonting. Utan du bara kommer som du är, med allt du är och allt du har. Och Jesus frågar, vill du ha det här? Vill du ha det vackraste, skönaste, det högsta, det renaste som finns? Så finns det här för dig. Och när Jesus dog på korset så sträckte han ut sina armar. Och han gör det också till dig och mig idag. Han sträcker ut sina armar. Och vi får säga vårt ja till honom. Jag behöver korset, jag behöver Jesus, jag behöver hans uppståndelse. Hur är det med dig? Har du lämnat över ditt liv i Guds händer? Eller behöver du göra det på nytt? Jesus sträcker ut sina armar. Och särskilt till dig som kanske är besökare eller som är här för att kolla in det här lite grann. Men du känner att det här är någonting som berör mig. Det som man pratar om här, det går rakt in i hjärtat. Inte för att jag har sagt så mycket fint, utan för att Gud har gjort någonting. Och Gud gör någonting i ditt hjärta. Om du vill säga, ja Jesus, jag vill ta emot dig. Jag vill släppa in i mitt liv. Så kan du få göra det nu. Om du vill så kan du få lyfta din hand. Så vill jag be för dig och så ber vi tillsammans. Så om du är här och vill göra det så varsågod och gör det inför Gud. Och så ska jag be en bön som du kan vara med och be i också. Jesus. Tack Jesus. Tack att du är här. För du är inte kvar i graven utan du lever. Och du är här och du vill möta med oss. Du vill att vi ska få möta med dig. Och att våra hjärtan ska få bli rena. Att vi ska få bli fria. Att vi ska kunna få en relation med dig igen. Tack Jesus. Och nu Jesus, så vill jag ge mitt hjärta till dig. Jag vill ge mitt liv till dig. Jag vill respondera på det som du har gjort för mig. Tack Jesus. Om du har bett en bön på det sättet, ungefär så, Gud hör dina egna ord i ditt hjärta, så kan det börja någonting nytt. Och vill du prata med mig eller med Josh eller med någon annan här som du har förtroende för efteråt, om att du vill gå den här vandringen med Jesus, då vill vi hjälpa dig. Det är därför vi finns till. Tack så mycket.
Tack Jakob. Yes, we get to respond now. We get to sing together to this wonderful God who loves us. And if we put our trust in Jesus, he cleanses us. Gives us freedom, and he reconciles us to God. He is the prize. He is the gospel. It's God, and it's who we get to sing to and respond now. So we're going to sing Do Ar.